utifrån våra erfarenheter och vårat bagage och våran historia. Och så är det ju när vi läser Bibeln för oss alla. Vi är ju påverkade av det filter som är oss själva. Och det är så vi läser och förstår Bibeln. Och jag tänker så här att Guds rikes tanken är ju det som ger den bästa förståelsen och helheten av hela Bibeln. Inte bara Nya Testamentet, utan när man läser Bibeln så är det ju tanken om Guds rike som på något sätt inramar hela Guds berättelse, Guds historia. Och därför är det inte så konstigt att när Jesus börjar predika, när han kliver ut offentligt och börjar ta plats i samhället när han är runt 30 år, så är det hans främsta budskap. Guds rike är här. Han talar mer om Guds rike än om någonting annat. Men han talar inte bara om riket, utan han demonstrerar också Guds rike på en massa olika sätt. Allt han gör demonstrerar egentligen Guds rike. När han helar de sjuka, när han befriar de fångna och så vidare. Och undervisningen om Guds rike går genom hela Bibeln. Även genom Gamla Testamentet. Och berättar ju om en Gud som är aktiv. Som griper in i historien. I det gamla förbundet så visar Gud vem han är och vad riket handlar om. Genom att välja ut och lärjungaträna ett helt folk. Nämligen Israels folk. Som blir en nation så småningom för att visa världen vem han är. Och det får sedan sin fullbordan i Jesus Kristus. Jesus kom för att återställa allt som hade gått snett i Guds skapelse och rädda det som var förlorat, som han själv säger. Och när Jesus börjar sin tjänst på jorden så börjar han med de här orden. Han har döpts av Johannes, han har prövats av djävulen, så säger han det här i Markus 1:15. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Och det här är egentligen grunden för allt som han sen säger och gör därefter. Som syftar till att både undervisa och förtydliga och illustrera vad det här annorlunda riket handlar om. Och Jesus säger en massa saker om Guds rike. Han säger att det är inom er. Han säger att det är något oerhört dyrbart. Det är inte av den här världen, men det är värt allt, säger han. Om man ska på något sätt definiera Guds rike så förstår vi att det är inget geografiskt område. Utan definitionen på Guds rike är ju där Gud regerar. Där Guds vilja sker, där är Guds rike. Och eftersom Jesus inte gjorde något annat än sin faders vilja, som han själv säger, så ser vi ju hur Guds rike ser ut genom att titta på Jesu liv. Var han än gick fram så drev han tillbaka mörkret. Han konfronterade det. De onda andarna gav sig till och med till känna för hans närvaro. Därför att i honom så bodde Guds härlighet. Han botade alla slags sjukdomar och krämpor, står det. Han stillar stormar. Han väcker upp döda. Han möter människor med en oerhörd medkänsla. Alla de här sakerna som han gör, som vi ibland kan tycka är lite märkliga och så här, hör de egentligen ihop med varandra, men allt syftar ju till att visa att Jesus är herre över sin skapelse. Och det visar på Guds rike. Och Jesus lär oss ju att vi ska be, ske din vilja här på jorden som den redan sker i himlen. Så när han sa Guds rike är här, så är det ju som att han säger, ni kan få uppleva evigheten, himlen, redan nu. För det som Bibeln kallar för den sista tiden, det börjar ju med att Jesus kommer. Och slutar med att han kommer igen. Och däremellan lever vi. Och varje gång som vi upplever att Guds rike bryter in på något sätt. Att Gud griper in, så är ju det framtiden som bryter in i nuet. Och som pekar mot det som väntar oss en dag. Vi lever i spänningen mellan den här tidsåldern som är på väg mot sitt slut. Och den som började i och med Jesus och som inte har något slut. Utan fortsätter i all evighet. Och det är ju genom kraften från Jesu uppståndelse som människor idag blir helade och upprättade och förlåtna och räddade. Den här tunna slöjan som skiljer de här två världarna och tidsåldrarna åt. Från den nuvarande till den kommande. Den har ju rämnat uppifrån och ner när Jesus stod på korset. Så att det nya förvandlade livet sipprar in i våran verklighet. Så när Gud verkar i vår tid så är det en försmak på vad som ska komma. Att människor blir helade idag pekar mot en värld där ingen sjukdom längre finns mer. Att människor blir befriade idag pekar mot en värld utan mörker och ondska och förtryck. När vi upplever Guds närvaro här på jorden så är ju det en försmak om att vi en dag ska stå i Guds närvaro helt och fullt. Redan nu kan vi få uppleva allt det som det kommande riket innebär, om än inte i sin fulla kraft. Så det här är ju vad Jesu liv handlar om. Allt som han säger och gör bottnar i tanken på Guds rike och illustrerar hur det riket ser ut. Och vi behöver lyssna både till hans ord om det här och titta på hans gärningar för att få hela budskapet. Och om hela budskapet ska vara synligt i våra gemenskap, i det som är Guds församling, så behöver vi också både ord och gärningar som visar detta. Och det är ju inte lätt att, eller det är inte svårt att se, ska jag säga, att vi har haft en väldig överbetoning på ord under väldigt lång tid. Och en väldig brist på handling många gånger. Jesus slutar på många ställen sin undervisning med de här orden: hör du som har öron. Och när Jesus får frågan om varför talar du i liknelser, varför talar du i mysterier egentligen, så svarar han så här i Matteus 13. Ni har ju fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Ty den som har, han ska få, och det i överflöd. Men den som inte har, från honom ska tas också det han har. Därför talar jag till dem i liknelser. Ty fast de ser, ser de inte. Och fast de hör, hör de inte. Och förstår inte. I Matteus så kallas Guds rike konsekvent för himmelriket. Medan i de andra evangelierna så kallas det för Guds rike. Men det är samma sak. Och Jesus säger att det här rikets hemligheter är kända av vissa men inte av andra. Det är dolt för vissa men öppet för andra. Det är liksom insvept i en mystisk slöja. Och Gud drar inte undan den slöjan för vem som helst, säger han. Utan han anförtror den åt dem som verkligen söker. Så låt oss göra det. Man kan summera undervisningen om Guds rike som Jesus har i fyra påståenden. Nämligen de här. Guds rike kommer. Guds rike är här. Guds rike är nära och Guds rike är fördröjt. Det här verkar ju vid första anblicken vara ganska motsägelsefullt. Hur kan Guds rike både vara här och samtidigt kommande? Hur kan det både vara nära och ändå fördröjt? Och det är precis det som är en del av mysteriet. Men vi behöver förstå att allt det här är sant samtidigt. Och våran förståelse av Guds hemligheter är ju alltid högst begränsad. Det vi är glada att vi kan tänka tredimensionellt, där har ju Gud ytterligare ett antal dimensioner som han tänker i och verkar i. Inte minst den andliga osynliga verkligheten som är minst lika verklig som den vi ser. Och som påverkar våran verklighet högst påtagligt. Så när vi stöter på såna här saker i Bibeln, för det finns ett antal såna. Det känns som att det här går ju inte ihop riktigt. Så riskerar vi alltid att överbetona det ena på bekostnad av det andra. Men ibland finns det ju flera sidor av myntet som lever i någon slags kreativ spänning till varandra. Men vårt begränsade förstånd klarar inte av att ta in det. Och det är helt i sin ordning. För om vi skulle kunna omfatta Gud rent intellektuellt. Om vi skulle kunna fånga in honom, rita in honom och tänka så här är han. Med vårt intellekt, skulle han vara Gud då? Nej, det skulle han ju inte. Han är ju Gud för att han är någonting större än oss. Och om han ryms i det mänskliga intellektet, då är han ju inte Gud. Så det faktum att han inte gör det visar ju på att han är Gud på riktigt. Ibland har man använt vissa bibelställen för att förklara bort andra. Men de här fyra påståenden tänker jag, man kan inte hantera på det sättet. Utan vi måste hålla upp dem samtidigt och tänka allt det här är sant om Guds rike. Lite komprimerat tar vi ett i taget. Guds rike kommer. Jesu undervisning utgår från två tidsåldrar eller två världar. Den här världen och den kommande. Precis som profeten Daniel i Gamla testamentet så ser Jesus den kommande världen som det som händer när människosonen återvänder. Och han identifierar sig själv som människosonen. Och Jesus och apostlarna såg fram emot detta. De såg fram emot Guds slutgiltiga dramatiska ingripande i den här världen. Som också är det som inleder den kommande världen. När människosonen kommer i makt och härlighet. Då ska han ställa allt till rätta. Då ska han återupprätta hela sin skapelse till allt det som Gud hade tänkt från början. Och de första kristna levde med en oerhörd förväntan på att det här händer snart. Och det har man ju också gjort många gånger genom historien. Inte minst i tider av det som vi kallar för väckelse. Så har ju det här temat och den betoningen varit väldigt starkt. Jesus kommer snart. Medan i andra tider så betonar man inte det alls. Och nu gör vi ju det väldigt lite. Kanske också på grund av en överbetoning som har skett bakåt i tiden. Så pratar vi nästan ingenting om att Jesus kommer snart. Men det är ju ett väldigt starkt tema i Jesu undervisning och i Nya testamentet. Hela Nya testamentet slutar med de orden när Johannes ropar. Amen, kom herre Jesus. Kom snart. Och betoningen på det balanseras med ungefär lika mycket undervisning om att Guds rike är här nu, säger Jesus. Profeterna i Gamla testamentet talade mycket om Herrens dag som ska komma. Och det judiska folket väntade i flera hundra år på att se de här löftena uppfyllas. Och när Jesus trädde fram så säger han, ja men nu har det hänt. Guds rike är här. Det är mitt ibland i nu. Och att det här framtida riket plötsligt är närvarande är ju en enorm chock för allihopa. Och märkligt för alla runt omkring Jesus. Hur kan det vara här nu? Det kan inte vara här nu. Inget är ju annorlunda. Den här tidsåldern har ju inte upphört, eller? Och ändå bevittnar man hur det här annorlunda riket genom Jesus tränger fram och tvingar tillbaka mörkret. Helt enligt Jesajas ord om att befria de fångna till exempel. Och det blir särskilt tydligt just i den konfrontationen med mörkrets makter. Där till och med de onda andarna protesterar mot att riket redan har kommit. I Matteus 8 så står det så här. När han kom över till Gadaras område kom två besatta emot honom från gravarna. De var så våldsamma att ingen kunde ta sig fram den vägen. Och de ropade, vad har du med oss att göra, Guds son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid? Till och med de onda andarna säger det. Men varför är du redan här? Evangelierna genomsyras ju utav det att en massa saker har gått i uppfyllelse i och med Jesus. Guds röst genom profeterna har varit tyst i flera sekler. Och helt plötsligt kommer Johannes döparen och uppträder med makt och auktoritet igen och talar som gamla tiders profeter och pekar ut Jesus för folket och säger, se Guds lam. Som tar bort världens synd. Nu har det hänt. Och den här judiska förväntan om en budbärare som skulle föregå Messias. Och man tänkte allmänt att det var profeten Elia som kommer igen. Det blir helt uppenbart att han är här nu. Ja, men Johannes agerar ju på det sättet. Och när Jesus förklarar det för människor om Johannes döparen så säger han så här. Han är den Elia som skulle komma. Den här meningen rymmer ju både nuet och framtiden samtidigt. Han är den Elia som skulle komma. Och eftersom det är ett mysterium och vi inte riktigt får ihop det så säger Jesus också när han säger det här. Ni må tro det eller inte. Hör du som har öron, säger han. Men nu har tiden skiftat från löften till uppfyllelse, säger han. Från gamla förbundet som kallas lagen och profeternas tid till nya förbundet där Guds rike är här. Redan. Och hela perioden runt Jesus kännetecknas ju av det. Av uppfyllelse av löften. Jesu födelse. Johannes döparens tjänst som han lämnar vidare till Jesus. Jesu död och uppståndelse. Hans upptagande till himlen. Andens utgjutande. Allt det här är ju uppfyllelser av Guds löften. Och Jesu uppmaning är tydlig utifrån det. Ja, men Guds rike är här. Så sök först det riket. framför allt annat. Att Guds rike är här och nu och att det kommer i framtiden är ju två sådana här påståenden som står i den här kreativa spänningen mot varandra. Att Guds rike är nära och att Guds rike är fördröjt är ju två andra påståenden som också står i den typen av spänning. Att säga att Guds rike är nära är nästan att gå så långt som att säga att det har kommit, men inte riktigt. Att säga att det är fördröjt är ändå inte att gå så långt som att säga att man tror att det ligger långt i framtiden. Utan Jesus förkunnar att Guds rike är nära. Det är precis runt hörnet. Det kan komma när som helst och därför måste vi fatta radikala beslut i våra liv. Och han sa till lärjungarna att deras generation kommer att få se riket komma. Kommer att få se allt uppfyllas och att en del av dem inte skulle möta döden förrän de hade fått se detta. Och därför uppmanar Jesus oss att vara upptagna med rätt saker. För när vi minst anar det så är riket här, säger han. Tiden är kort. Slutet kommer plötsligt, men det är en fantastisk dag som vi kan se fram emot med förväntan. Men så säger han också att det dröjer ett tag innan Guds rike kommer. Det ska hända en del saker. Nationer, riken ska resa sig mot varandra. Budskapet ska predikas för alla folk. Jag hittade ingen bättre illustration på att Guds rike är fördröjt. Den är profetisk. Han berättar liknelsen om de 10 jungfruarna där 5 av dem oförståndiga står utan olja för att brudgummen blev fördröjd. Han berättar om talenterna, liknelsen om talenterna där tjänarens herre återvänder efter en lång tid, står det. Och vi frestas ju alltid att lite godtyckligt bortse från vissa texter i Bibeln för att det passar våra antaganden, våra önskningar, våran teologi. Och det har också gjorts många gånger genom historien, vilket alltid leder till obalans och till överbetoningar. Så vi behöver ta emot hela skriftens vittnesbörd. Alla de här sakerna är sanna samtidigt. Och får vi problem med det så beror det på våran förståelse, inte på texterna eller budskapet i sig. Alla de här påståendena finns i Jesu undervisning. Och vi måste greppa helheten i det som Jesus vill anförtro åt oss och som också är ett mysterium. Guds rike är både kommande och nära och närvarande och fördröjt. Det sätt som Gud griper in på i våran värld är långt större och mer omvälvande än det judiska folkets förväntningar. Trots alla förutsägelser om att det skulle komma. Och alla tusentals försök som har gjorts sedan dess att beskriva vad det var som hände när Gud blev människa i Jesus och allt det här gick i uppfyllelse är också högst mänskliga och otillräckliga försök att beskriva det som innebär att framtidens krafter är närvarande redan nu, men inte i sin fullhet. Det här faktumet att riket är här men ska komma skapar en spänning av fördröjning i våra liv som vi känner av ibland. För vi lever i den spänningen. Vi lever mellan två världar och vi känner det. För vi kämpar den kampen varje dag. Som Guds rikes människor så är vi redan nu men ännu inte människor. Guds rike är här redan nu men ännu inte i sin fulla kraft. Och det bästa sättet som jag har att beskriva det på, det delade jag på Bibelskolan om apostlagärningarna. Och det är det som händer på det som kallas för dagen D under andra världskriget. När de allierade gör en lyckad landstigning på Normandie så vet alla att kriget är över. Alla vet att nu har de allierade vunnit det avgörande slaget som inte kan sluta på något annat sätt än att det här kriget är över. Och att Hitler och nazisterna har förlorat. Men det betyder ju inte att kriget tog slut där och då. Utan det pågick ju ett halvår till. Och Hitler och hans anhängare rasade fortfarande. De begick hemskheter under det här halvåret. De avrättade teologen och frihetskämpen Dietrich Bonhoeffer. Bara ett par veckor innan de allierade styrkor nådde fram för att befria koncentrationslägret han satt i. Vi lever mellan dagen D och dagen V. Det avgörande slaget har redan stått. Det var när Jesus gav sitt liv och besegrade döden genom att uppstå. Då vann han det avgörande slaget. Men vi har ännu inte nått fram till dagen V. Och många gånger kan det här livet kännas som att vi fortfarande befinner oss i en liten fransk by bakom fiendens linjer. Men det betyder inte att segern inte är vunnen. Utan varje aspekt av det kommande riket fullbordades i och med Jesus. Mysteriet med Guds rike är en nyckel för att förstå Nya testamentet och det kristna livet. Det är utifrån det som vi kan förstå de erfarenheter som vi lever med som kristna, som vi alla bär på. Där vi till exempel är nya skapelser, men fortfarande brottas med våran gamla natur. Vi bär alla på den här sortens motsättningar. Vi är helt upprättade, delaktiga i Jesus seger. Men ändå brottas vi med svaghet och offer. Vi är offer för våra begär. Detsamma är ju sant om kyrkan och församlingen och den kristna gemenskapen. Det är en gemenskap som i Bibeln kallas för de heliga. Och samtidigt så rymmer den all tänkbar mänsklig svaghet och brist. Och trots det så är det i händerna på den gemenskapen som Gud har lagt uppdraget att förkunna vad det här riket innebär. Och att bli medvetna om den motsättningen i oss är väldigt viktigt. För vi kan lätt bli nedslagna för att när vi känner av den här kampen i våra hjärtan och i våra liv. Och det är jätteskönt att förstå att ja, men det innebär inte att jag är schizofren eller att jag behöver söka hjälp. Det visar bara på att jag tillhör riket. Och eftersom jag tillhör ett annat rike så spänner det i mig. Vi är frälsta samtidigt som vi befinner oss i en frälsningsprocess på väg mot våran slutgiltiga frälsning. Det sa vi för ett par veckor sedan när vi pratade om frälsningen. Vi är heliga samtidigt som vi helgas här och nu på väg att bli fullkomligt heliga. Vi är segrare och förlorare. Vi är glädjefyllda och förkrossade. Vi är döda men ändå levande samtidigt. Och det är också viktigt att förstå att det här är inte något som går över. Utan den här spänningen kommer vi få leva i så länge vi lever i en fallen värld. Och att flytta tyngdpunkten åt något håll skapar bara en obalans och förvirring i våra liv. Om vi överbetonar riket här och nu så riskerar vi att hamna i en tro att vi som kristna aldrig kommer möta några svårigheter. Eller lidanden eller misslyckanden. Och vad händer då med våran tro och våran efterföljelse när sådana saker ändå sker? För det gör de ju. Och att överbetona riket som något kommande, det kan ju leda till ett kristet liv i nederlag och ta sig uttryck på en mängd olika sätt. Och har gjort det genom historien. Det kan leda till samhällsflykt och isolering. Det kan leda till att man inte längre tror att Gud någonsin kan hela någon eller befria någon här och nu. Eller att man inte förväntar sig att någon människa ska komma till tro. Det kan leda till att man nöjer sig med att alltid förlora kampen mot sin egen svaghet och sin egen synd. Men Gud har ju inte tänkt att vi ska leva i nederlag utan att våran medvetenhet om vilket rike vi tillhör ska göra oss till de mest hoppfulla, trygga, visionära, profetiska människorna som vi någonsin kan vara. Vi är redan nu men ännu inte människor. Vi lever mellan de här två världarna och håller på att formas till det vi redan är. Vi är födda på nytt av den kommande världens krafter. Vi har redan nu det eviga livet som en dag kommer bli verklighet. Det här är inte bara en fin teologisk konstruktion utan det är en livserfarenhet som man gör när man tar emot Jesus, följer honom och blir en del av hans fantastiska rike. Amen. Herre Jesus, tack för att vi får tillhöra dig. Tack för att vi får tillhöra ditt rike. Tack för att vi får omfamnas utav allt det som präglar ditt rike. Det som från början präglade din skapelse. Det som en dag kommer prägla ditt eviga rike fullt ut. Herre, tack för att vi får del av det redan nu. Tack för att du har räddat oss. Tack för att du har älskat oss först. Tack för att det finns helande hos dig. Tack för att det finns befrielse hos dig, Herre. Och Jesus, jag ber att vi ska komma med våra enkla liv nu och ställa dem inför dig. Och Herre, tack för att vi får tillhöra ett annat rike som inte är indraget i allt som pågår i den här världen. Och som vi många gånger känner att vi inte vill vara en del av. Utan Herre, tack för att ditt rike präglas av andra saker. Och Jesus, jag ber att berättelsen om det riket ska få ta plats i våra hjärtan och i våra liv ännu mer. Så att vi kan leva, inte i nederlag Herre, utan i en fullständig seger som du redan har vunnit åt oss. Tack för att vi får ta emot den här och nu. Amen. Allt det som den kommande riket innebär finns här och nu. Och det betyder att om du bär på sjukdom eller smärta i ditt liv, så vill vi omfamna dig och be för dig. Då vill vi omsluta dig med de böner som ibland leder till att vi får se människor bli mirakulöst helande för att Guds rike är här. Och det sämsta vi kan göra är att sluta be för varandra om sådana saker på grund av att det inte alltid händer. Guds rike är inte här i sin fullhet ännu och därför blir inte alla människor helade. Men Guds rike är här och därför sker det ibland. Och vi förstår inte riktigt alltid varför eller när eller hur. Utan det får vi lämna i Guds händer. Men det absolut sämsta som kan hända när vi söker förbön, det är att du möter en medmänniska som bryr sig om dig och som ber för dig. Det är det absolut sämsta och värsta som kan hända. Så behöver du dig idag, så ta den möjligheten när vi nu tar en stund av lovsång och tillbedjan och bön och förbön inför Guds ansikte. Om du bär på inre sår så finns det helande hos Jesus. Om du kämpar med saker i din vardag som du inte vet hur du ska orka med eller få kraft till, så finns det kraft hos Jesus, för hans rike är här och nu. Oavsett vad ditt behov är och vad din längtan är, ställ det inför Herren. Ställ det in i hans rike och se vad han vill göra den här dagen.